Radio Mensen in the clouds.
Hej Andreas.
Hallå Henrik.
Du, vi ska ta och prata om dig idag. Och du är 26 år.
Japp.
Vad kan du berätta mer om dig själv?
Ja, jag är Andreas. Jag är 26 år och jag skulle nog beskriva mig själv som ganska vanlig person. Glad. Har mina humörsvängningar, men det har vi alla. Och att jag har achondroplasi.
Okej, vad betyder det?
Achondroplasi, det är den vanligaste typen av dvärgväxt, kortvuxenhet. Så jag är väl lite olik.
Jag vet att går man på aktivitetshus Nordost på Sekelhuset så brukar man ofta kunna se dig sitta och plinka på en gitarr.
Ja, det händer.
Hur ser ditt förhållande till musiken ut?
Nej, men musik betyder oerhört mycket för mig, både genom att kunna spela musik och både att lyssna, men mest för att hur mycket det har hjälpt mig på grund av depression och tvångstankar och sånt.
Mm. Har du skrivit några egna låtar då?
Ja, det har jag. Tyvärr så har jag inte gett ut dem trots föräldrar och syskon och vänners begäran, men vi får se.
Ibland så är ju musiken mer för en själv än för andra.
Mm.
Men det skulle ju vara roligt att höra någon gång.
Ja, men det är jag gärna på.
Kanske vi tar det någon gång här i podden.
Mm, gärna.
Okej. Ja, men du pratade om att du hade depressioner. Är det någonting som du har haft hela livet, eller?
Nej, alltså depressionerna tror jag utvecklades mer under senare tonåren.
Jag vet att när jag var yngre så hade jag små tics för mig.
Som att man var tvungen att känna på liksom saker två gånger, och då var det liksom inte att det var något med tvånget inblandat. Jag tror det bara var att man kände att ja, men nu måste jag ta där och ta där igen, fast ha mycket nog med tvång där, att man känner det där behovet av att behöva ta där.
Hur var det när du växte upp?
Jo, jag var nog väldigt tystlåten, eller väldigt lugn skulle jag nog säga, för det är inte så mycket väsen av mig. Fast det beror väl på vem man egentligen frågar.
Men skulle du beskriva dig som introvert eller bara eftertänksam?
Bägge delarna väldigt. Eftersom jag växte upp i en familj med 8 syskon. Så jag gillade att liksom vara för mig själv lite också. Så här mycket ensam varje. Skolgången, då var det ju mycket att klasskamraterna höll ju på med olika fritidsaktiviteter efter, och eftersom antingen var det fotboll, badminton eller vad det nu kunde vara, att jag på grund av också mitt fysiska handikapp inte liksom kunde göra det eller utöva dem, eller jag kan ju utöva dem, men
det blir på ett annat sätt.
Ja, men då blev det att man var mycket hemma liksom. Sen så hade jag ju även kamrater, men jag har hängt mycket. Fast sen så jag har ju aldrig varit ensam liksom på grund av många syskon. Och
jag tänker nästan så här att bor man i ett hus där det är så många syskon så kanske man inte får en sylvädret vid vissa tillfällen och sådär. Men hade du någon av syskorna som du hade liksom lite bättre kontakt med?
Jag skulle nog säga att jag har bra kontakt med alla mina syskon. Jag har 5 äldre helsyskon. Sen så har jag även 2 halvsyskon från pappa. Första giftermål. Han fick ju 2 innan han träffade mamma. Sen så har jag 2 syskon som, och då har det väl egentligen blivit att de 4 yngsta i familjen, vi är typ ändå samma åldrar, så här född 91, 93 och 2 tvillingar födda 95. Medan de andra är liksom födda 80-tal, 83 till 88.
Ja, så det blir 80-talisterna och 90-talisterna.
Lite så, men vi har ändå alltid hållit ihop.
Och du sa att det var i tonåren som du började drabbas av depressioner. Kommer du ihåg hur det var nu, liksom, när du började känna av det?
Jag skulle säga att det här också började egentligen lite som tics, att man började känna på saker och kanske kände att nej, men nu tänkte jag någonting negativt. Bäst att ta där igen och tänka något positivt. Och sen kanske när man går över tröskeln i hemmet och känner att nej men nu tänkte jag något dumt, nu måste jag gå över igen och tänka något positivt. Och jag tror det var där liksom som mina föräldrar märkte när jag började gå fram och tillbaks, att nej men det är någonting här som inte stämmer.
Men du hade i alla fall så att du kände att nu tänkte jag att något negativt och nu borde jag tänka något positivt.
Mm.
Det låter som en väldigt bra insikt att ha redan när man är tonåring eller så.
Jag vet inte.
Jag kan säga, jag reagerade inte så, men jag var i vuxen ålder när jag drabbades av depressioner. Och det var inte det första jag tänkte, att oj, nu tänkte jag negativt, nu ska jag tänka positivt. Det tror jag, det var en väldigt styrka som du hade med dig någonstans ifrån.
Sen så eskalerade det ju liksom lite bara det att gå över tröskeln. Det blev ju mer sen till att, jag kommer ihåg, jag stängde in mig liksom på toaletten. För det var där liksom jag kunde hitta, eller vara i fred, eftersom jag delade rum med min yngre bror, så var det liksom inte att man kunde, ja men nu kan jag gå in i rummet. Plus att vi hade ingen dörr till vårat rum, att vårat rum var från stora rummet genom oss till köket. Så att det var ju liksom att det gick människor, ja inte hela tiden, men
det låter ju ganska jobbigt att man inte får vara i fred ens i sitt eget rum, och särskilt då om man är lite nere och sådär, eller har väldigt svarta tankar och sådär, och så kommer det bara någon och sveper förbi. Det kanske inte är så skönt.
Men jag skulle nog säga att mina syskon plus mina föräldrar, de där är ju det första liksom. Jag vet även min äldre bror hade ju mycket tvångstankar. Och så även min äldre syster, så jag är glad att jag har väldigt förstående föräldrar, så de insåg ju att det här är något som jag behöver hjälp med. Liksom när man stänger in sig själv i toaletten i 5-6 timmar, då är det ju någonting som inte riktigt stämmer.
Och vad gjorde familjen för dig då, och vad fick du för hjälp i övrigt?
Men då var det ju att man tog kontakt med läkare, och BUP då, barn- och ungdomspsykiatrin, så jag kommer inte ihåg hela processen liksom hur jag kom dit. Men då var det, vilket jag är väldigt glad för idag, att jag kunde komma dit och tala med en läkare varje vecka. Och jag kände att, men det här gav mig något att prata ut om problem liksom, och att hon var väldigt förstående. Sen så hade jag ju även en läkare som var en av de bästa i Sverige. Han har ju haft mina två syskon innan, så han kan ju liksom familjesituationen.
Du tycker att du fick bra hjälp?
Mm, tills dagen man fyllde 18.
Asså?
Ja, nej men för de påbörjade ju att göra en liksom process med att sätta en diagnos på mig. Och då också under tiden januari-februari 2011, då jag fyller 18. Och är plötsligt från att ha gått till, jag har pratat med någon varje vecka till, ja, nu är du 18, nu är du vuxen, nu sätter vi dig på vuxenpsykiatri. Mina tankar och sånt, det har ju inte förändrats för att jag har blivit vuxen liksom. Jag vill ju inte klanka ner på svensk sjukvård, men jag kände att det sköttes inte helt där. För då blev det liksom att man blev satt i ett, ja, men då sätter vi dig där nu, Andreas. Och då var ju liksom att man själv fick ta kontakt med att, men jag behöver prata med en läkare.
Ja, man kan ju tänka att det är lite dumt om man då liksom fortsätter att ha samma symptom och så, att det inte sker någon slags överlämning åtminstone från sjukvårdens sida då, att när man blir vuxen, så om man då ska flyttas över till en annan enhet, att det är en åtminstone någon typ av överflyttning, och att man inte bara säger hej då.
Nej, och det var väl liksom att den här processen med att fastställa en diagnos, jag kände lite som att den lades på is.
Lite grann som att, ja, men nu hann vi inte med det, och det är bättre att du får göra det på vuxenpsykiatri.
Men vad jag har förstått är att de ville ju slutföra på BUP, men att om de inte kunde liksom, för att jag var 18 nu och jag vet faktiskt inte.
Man kan ju tycka att det är lite för strikta regler om hur det ska administreras för att det egentligen ska vara bra för den enskilde.
Som du säger, liksom, jag menar, för jag är säkert inte den enda som, nej, men att det är väldigt svårt egentligen då att hitta en person liksom som sen kanske kan tycka att om en, det här läkarbesöket ger mig något, då vill jag gärna liksom fortsätta tills jag kan få den här diagnosen liksom, och sen bara, aha, nu talar jag liksom kanske för en annan individ. För det, jag har ju hört många berättelser från sådana som har suttit liksom i över 6 år kanske och inte fått ut någonting av psykologen som de pratar med, eller läkare eller vad det kan vara.
Jag vet från mig själv då att jag gick på en mottagning då, och sen så efter ett långt tag, jag fick ju byta läkare om och om igen flera gånger. Sen så en dag så, nej, vi tycker inte vi kan göra så mycket mer här, så att vi avslutar. Du har ju fått din diagnos och sådär.
Ja, jag känner igen det där.
Mm. Och då hade jag ändå, jag hade pratat om, men det här med KBT. Jag frågade, kan jag inte få en remiss till KBT? Nej, men det finns KBT att få, men då får du betala själv. Så att jag vet inte om det var tidigare så att man helt enkelt inte ville ta det som en metod, eller om de inte riktigt tyckte att jag hörde hemma där, eller hur det var. Jag vet inte faktiskt. Så. Men ja, du känner att du, trots det, har kommit vidare.
Ja, jag går ju som sagt till läkaren 2 gånger om året idag. Men sen, alltså, jag har bra dagar och dåliga dagar. Det tror jag alla människor har. Men hur det var, nu vill jag inte klanka ner sjukvården, för det finns lite mer att berätta. Liksom jag tror jag pratade med 3 olika läkare innan jag fick en huvudläkare eller någon jag kunde gå och prata med. Och då kände man att, jaha, har jag öppnat upp mig nu för dig? Ja, tack för det här. Nästa, ja, ska jag berätta om mitt liv? Ja, tack, nästa.
Ja, lite så kan det vara, att man får byta läkare och sådär. Man vet liksom inte, har de suttit och pratat att det är bättre att börja om på en ny kula, eller ska det hela tiden vara så? Mycket stafettläkare har det varit också sådär. Men när du var 18, var du helt sjukskriven då?
Nej, jag gick ju om ett år liksom, behövde läsa upp betygen. Vilket också för en tonåring, det är ju lite i tonåren lite svårt att både man blir äldre, man skola och kanske annat intressen, och plus tvång att ur allt bara liksom komma in och trycka sig in, och man känner att nej, men jag kan klara av det här. Sen så är jag väldigt irriterad på mig själv. Eller ibland jag tänker över att jag inte försökte mer i skolan.
Du gick igenom gymnasiet då?
Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag var på väg att börja gymnasiet, men då... Ja, detta är väl... Får se... 2011 någonstans, 2012 där. Som jag skulle börja i gymnasiet... Men det var också då som tvången hade eskalerat. Och då var det jag gick knappt i skolan längre. Och där vill jag faktiskt ge bra eloge till mina lärare på studieförberedande centrum. Det var där jag gick i 2,5 år för att läsa upp betygen. Men de här lärarna, alltså, jag önskar egentligen att jag hade dem i grund. Skolan för... Nej, men de var väldigt förstående. Och då säger jag inte att lärarna i grundskolan var det, men de här jag kände att, nej men matten, okej, nu fattar jag, jag gör det, nu fattar jag varför y, x blir ett y.
Mm. Ja, när det hade gått det här, som du säger då, studieförberedande, vad var nästa steg?
Tanken var ju att jag skulle börja gymnasiet, men då kände jag också att, ja men nu kommer jag börja liksom med folk som är, ja, två år yngre än mig. Plus man kände lite så här nere att, ja, detta året ska jag börja etta, medans, ja, mina för detta klasskamrater börjar i trean och de går ut nu i år. Jag tar studenten, plus med tankar och sånt jag aldrig tänkt på liksom, men man kände sig lite, ja, vad är det du har gjort, Andreas?
Hade du tänkt någon särskild linje som du skulle vilja gått om du skulle ha gått gymnasiet?
Jag var ju väldigt inne på samhällsvetenskap tills jag fick höra någon om, men det leder det inte någonstans. Sen var jag även inne på vård eller vården. För många av mina systrar har ju gått det. Jag tänkte väl att om det här blir bra, då vet, kan ju de hjälpa mig liksom på prov och sånt.
Jag har själv gått då samhällsvetenskaplig linje, och det, man kan absolut bli någonting efter det. Då är det mycket det här med trä och bygg och bilmekaniker eller ja, liknande. Fordon heter det. Så du kände att, ja, då skulle du vara äldre än de andra. Du fick liksom negativ respons på det, den linje eller program du hade tänkt dig. Och
lite direkt negativ, men ändå att så här, Andreas, du gör det samhällsvetenskap. Din äldre bo gjorde det. Så att det här gav honom inte direkt något.
Var det något annat som de då tyckte vore bättre för dig?
De har ju varit väldigt så här måna om att fokusera nu på skolan, liksom gör det ni behöver göra nu för att sen ordna sig allt, men sen så är det, för dem är det ännu viktigare liksom hur vi mår, så då, jag tror de förstod det liksom att skolan och sånt för mig då, det var mer viktigare för mig att jag skulle må bättre, så det är jag väldigt tacksam för att de tänker mer på vår hälsa.
Nej, men det vart inte gymnasiet då?
Nej.
Nej. Hade du siktat in på någon, kanske någon utbildning på högskola eller universitet eller något sånt?
Detta är nog 2012, och då är det liksom, då är jag 19 och då har liksom tvångstankarna eskalerat att, ja, jag är knappt ut. Man höll sig för sin lilla bubbla. Så jag hade nog inga planer på varken skola eller det. Men ja, jag kommer ihåg liksom, jag kunde ju vara uppe till 2-3 på natten och sen vakna vid 10-tiden. Liksom, man gjorde liksom samma veva om varje dag egentligen. Var uppe sent, vaknade, åt, upp toa, duscha, gjorde samma process. Det var liksom inget riktigt liv.
Nej. Hade du några drömmar om vad du eventuellt skulle komma och jobba med eller sådär?
Jag har alltid varit väldigt estetisk. Älskat att måla, teckna, arbeta med händerna. Och detta är väl mycket hur detta leder till musiken nu. När det var som värst med tankarna, man kände att nej men idag klarar jag inte idag. Ja, vissa dagar var väldigt så att, om jag gör. Jag var nog aldrig i de här riktigt djupa tankarna, för jag är ju troende liksom, och jag tror att för dem som, och nu vill jag inte säga klandra ner på sådana som tar livet av sig, men jag tror att de tankarna vi för med eller har med oss när vi dör, att de inte lämnar, att vi har med oss negativa tankar. Kanske att vi fortfarande har med oss dem. Sen så hade jag en kusin tyvärr som tog livet av sig för 10 år sedan. Och det var en himla historia där.
Hade han någon typ av psykisk ohälsa då?
Han hade liksom aldrig visat det liksom. Jag kommer ihåg sista gången jag träffade honom. Men han var väldigt uppåt så här. Var glad att vi hade haft familjeträffar liksom och sa. Det var ju också lite ironiskt sagt att för senaste gången vi hade träffats innan den familjefesten, det var på min mosters begravning. Och han har liksom sagt att vi får göra såna här träffar mer och inte bara när det händer något så här. Vad är nästa tillfälle som händer? Ja, då är det begravning.
Börjar du få någon hjälp där? Någon ny hjälp eller var det samma som du hade haft innan?
Jag hade ju att jag kunde gå till någon även nu jag kände att ja. Men idag är det tisdag, idag ska jag träffa min läkare som jag absolut inte vill träffa. Och jag tycker att hon, alltså det var inget fel med hennes tankesätt. Men jag tyckte att, hur mår du idag Andreas? Kan du förklara det mer? Kan du liksom, hur tror du det blir om du gör det? Jag tyckte att du ger mig ingenting. Liksom slänga ut 100 spänn för att träffa dig.
Och ställa en massa jobbiga frågor.
Ja, men för man tänkte liksom så här. Hur länge ska jag ha dig innan? Ska jag få någon ny? Sen så när jag får veta att hon var inte riktig psykolog. Hon läste till det.
Och det hade de inte sagt innan?
Nej, eller det kan jag inte ihåg de hade gjort. Men hon var väl bra på sitt sätt.
Ja, för någon som inte hade erfarenheten i alla fall.
Sen så hade jag faktiskt 2 gånger på habilitering i Lundsgatan. Det var väldigt givande liksom, träffa folk i liknande situationer och trevlig personal, god personal. Jag vet inte om det var något samarbete mellan dem eller hur det var. Eller om det var genom Försäkringskassan.
Jag tror att du sa till mig här när vi pratade lite grann innan att det var Försäkringskassan som du kom och hittade till aktivitetshuset.
Nej, men genom Försäkringskassan så tipsade de om Bräckediakoni, jag vet inte om Hisingen. Och där var det också så här, med likasinnade, då var det väl mer folk med olika sätts funktionsnedsättningar som också hade kommit lite snett, som ville ut i arbetslivet. Och då var jag en person som verkligen brann för att, nej men Andreas, vi ska hitta någonting till dig som du kommer gilla och må bra för. Och då hittade hon faktiskt något nära mig, en träffpunkt för seniorer i Kviberg. Och detta var ju perfekt egentligen, för det var bara 5 minuters ditresa med per mobil som jag också har. Nej, men jag kände att det gav mig väldigt mycket liksom med, jag gillade personalen, jag gillade de äldre. Det var nog hösten 2014 till hösten 2015 som den praktikperioden var slut. Men då fick jag även tips om att de hade även sådana här träffpunkter på Medborgarhuset. Att de hade så här musikrum och då musiken som utvecklades liksom. Nej men liksom när det var som värst så minns jag att vi hade en gammal gitarr hemma. Ja, men jag vet inte vad jag tänkte. Jag började plinka på den lite. Och liksom, eftersom jag inte hade något att göra på dagarna så började jag mer och mer lära mig. Liksom, då var det mycket plink. Liksom, pling, pling. Till sen att börja ta ut ackord. Sen börja lära mig texter. Och liksom. Jag har den liggande gitarren. Jag brukar ha den på bena för att kunna spela som stilgitarrister gör. Nej men så det var nog en väldig räddning för mig att hitta musiken. Jag är glad för tvångstankarna idag, för liksom utan det tror jag inte jag hade börjat lära mig att spela gitarr. Och hur som helst så var det även att jag kunde spela ibland på träffpunkten. Ja, minns jag höll liksom musikquiz frågor med dem, och det var, jag tror de tyckte om det. Hur oförberedd jag än var. Detta leder till sen Medborgarhuset Gamlestaden där de hade en studio. Där, jag tror jag var där 3 månader eller något. Jag kände att här kan jag leka runt lite. Jag tror jag vi är inne på februari 2016. Något. Då går även så här arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. För allt där liksom praktiken har tagit slut. Men hon hittade faktiskt något. Aktivitetshuset Kortedala säkerhuset. Jag tänkte, nu kommer jag komma till något ställe där det är pensionärer som sitter och spelar. Ja, men jag hade väl inte kanske de bästa tankarna om säkerhuset idag. Liksom. Jag tror de flesta kanske som tänker innan de börjar där att vad är det här för ställe? Men idag, jag älskar ju det stället och personalen och även individerna. Min handledare på Försäkringskassan tyckte att hon hade hittat en tid. Jag ser vad det är för något om jag... Jag går månaden ut. Hålla perfekt, för vi var ju ändå i slutet på juni. Jag träffar alla olika personaler där. Visas runt liksom. Vi sätter oss och hon tycker att Andreas kom förbi morgon 8:30. Vilket jag tänker, 8:30. Vilken okristen tid liksom. Här går man och lägger sig vid 2, 3, 3:30 tiden. Och du vill att jag ska komma 8:30. Men står där 8:30 och... På den vägen är det. Jag kan säga att säkerhuset har hjälpt mig så otroligt mycket. Att hitta sig själv. Det är ju väldigt mycket så under tonåren. Att jag var varken den snyggaste i klassen. Jag var inte den smartaste. Jag var ju verkligen inte atletisk. Så inte den. Tills man hittade klassens clown. Ja, men det är något jag inte behöver några meriter för. Inne i Gamlestadsskolan så det var några antal 20 trappor något. Vilken annan dag jag får en klasskamrat. Jag frågar honom något och säger, du får 4 kronor så hoppar jag ner för de här trappstegen. Gör det då? Ja. Dun, 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 dun. Slår mig halvt fördärvad. Jag tror inte ens jag fick de 4 kronorna. Men bara därför att känna sig att nej men nu gjorde jag det här. Nu kanske folk tycker att ja men vad rolig du var nu Andreas eller... Och liksom hur det där sen följde med. Jag tror att det här titeln klassens clown även följde med mig hemifrån. Att jag kände att nej men jag kan göra någonting roligt nu eller idiotiskt som kanske får någon uppmärksamhet. Så mycket nog att Andreas, klassens clown, att det liksom... Jag var tvungen att göra de här grejerna oavsett vad. Och det är väldigt tragiskt. Men även hur mycket säkerhuset i den formen har hjälpt. Jag kommer ihåg även jag gjorde ett visitkort där det stod. Jag hade skrivit mitt namn. Sån här skämtbild och liksom skrivit bara negativt. För jag ville få någon reaktion. Jag minns att mina handledare där de blir Andreas folder på mig. Jag skulle säga att. Med säkerhuset som har hjälpt mig så mycket idag. Att inse att du behöver inte spela någon roll Andreas. Du kan vara dig själv. Att du ändå får folk att känna att nej men André, jag märkte det är väldigt svårt att liksom försöka. Nej men du är bra Andreas. Du tänk på dig själv utan att man känner att nej men man låter så egoistisk. Liksom så här, egenkär. Men det är man ju inte. Det är viktigt att bry dig om dig och... Citera som RuPaul sa, if you can't love yourself, how the hell are you going to love somebody else? Om du inte kan älska dig själv, hur ska du kunna älska någon annan?
Men jag förstår faktiskt en del av det här att först och främst så handlar det om att man vill ingå i gruppen.
Mm.
Och känner man att man står utanför den, då vill man hitta en plats.
Ja.
Det här kallas då någonting för känslan av sammanhang.
Okay.
Och dessutom så vill man ju hitta sin plats i gruppen. Och det är precis som du beskriver att det är jag kan inte vara den, jag kan inte vara den, jag kan inte vara den. Men den skulle jag kunna vara.
Ja.
Och det kan vara medvetet som du beskriver i det här fallet. Eller så kan det vara väldigt omedvetet bak i huvudet. Man letar efter en roll när man tror att det är det som krävs för att kunna få vara del i sammanhanget.
Mm.
Men det du då upplevde när du kom till aktivitetshuset, det var att folk snarare ifrågasatte vad du gjorde när du var rollen. Och varför behöver du vara rollen? Här får alla vara som de är.
Mm.
Det är vad jag tror att du upplevde.
De vet hur jag är liksom. Och det är det jag är tacksam för att hur jag kan vara när jag är mig själv. Ja, det har jag egentligen, nu jag har aldrig tänkt på det, men tänk om jag hade varit så att jag hade varit den här rollen hela tiden, då hade de ju inte vetat. Men jag tror det var mycket det att man började lära känna sig tryggare och tryggare. Så jag tror de förstod att ha det, eller det här är Andreas, den hjälpsamme, trevlige Andreas. Det här är inte Andreas när han trycker ner på sig själv.
Ja, nej men det, då kan man nästan säga som att man ser vad som är din personlighet.
Mm.
Och man ser vad som är kanske det sjuka beteendet snarare.
Mm.
Det, och det vet de ju om vad det är, att det kan se ut på olika sätt när man får sina skov av sjukdomen, sina symptom.
Mm.
Och det är ju det. Jag tror egentligen så skulle nog vem som helst kunna se det, bara man stannar upp och tänker efter.
Ja, verkligen.
Att nu gör han en massa så här, det är inte bra för honom själv. Så varför gör han det? Jo, troligtvis för att han behöver få uppmärksamhet. Och då ska man ju se till att det är rätt typ av uppmärksamhet.
Mm.
När man gör något bra, så att man kan få känna att det är bra.
Mm.
Och då kommer vi lite halvt osökt in på, vad gör du när du är på aktivitetshuset?
Nej, men jag håller till i snickeriet och där gör jag, ja, just nu håller jag på att göra mina egna små trägitarrer som jag är uppe i. Jag tog 69 stycken, så jag måste sluta och skapa nya och börja göra klart dem som jag påbörjat med.
Mm.
Nej, men ja, antingen är jag snickeriet eller att man kan hitta mig, ja, lite varstans i cirkelhusets plånkande på en gitarr.
Du sa någonting förut att du försökte starta upp en musikgrupp där på Sekelhuset.
Ja, det var efter många, tog också tack vare att jag spelade gitarr att folk frågade, Andreas, kan vi inte starta upp någon musikgrupp, för det är så trevligt liksom när du spelar och man kan sjunga till. Jag tror liksom i början så var det ju väldigt att fick in några deltagare och sen jag tänkte ju bara, om de vet hur man ska göra. Jag kommer dit med gitarren, inte förberedd någonting. Då satt man där och plinkade liksom. Och då var det ju att den ene, jag vill sjunga engelska sånger. Ja, men jag kan ingen engelska, jag vill sjunga svenska sånger. Och jag vill ta något annat språk. Okej, då måste jag anpassa mig till det.
Mm.
Så jag märker liksom att jag kunde varit mer förberedd och sen även, sen får man ju tänka på det också att de som deltagarna i cirkelhuset, vi är ju alla där på grund av olika, som sagt, ja, svårigheter eller liksom, alla har ju sina
diagnoser och sina problem.
Jag tror jag startade upp den här musikgruppen 3 gånger. Jag hade en lektion innan det lades ner också. Så nu vet jag att liksom, jag har ju fått förfrågningar också från, kan vi inte starta igång igen? Du har bett mig nu 2 gånger. Vad var du de 2 senaste gångerna?
Jag tänker så här. Skulle det vara liksom, skulle du ha velat haft, eller skulle du ha kunnat bett dem att få någon hjälp i hur man leder en grupp?
De har alltid sagt, är det något du behöver hjälp med, Andreas? Eller är det något vi kan fixa? Vad är mikrofon och så? Jag har nog ändå varit så här lite att, nej men det behövs inte. Nu tror jag, eftersom vi börjat med det här på tisdagar, och det var tisdagar som vi hade de här lektionerna, så blir det lite svårt för dem. Det hade varit väldigt ironiskt nu om det hade stått 4 pers där ute. Vad är han?
Ja. Nej, men det vet ju vi också då som jobbar i friskvårdsklubben. Mm. Att det där med att förhoppningarna på att folk ska komma till gruppen och så. Det stämmer inte riktigt så att det funkar varje gång.
De är väldigt på eller i början.
Ja, så här, ja. Eller inte ens på i början, utan det är liksom som du säger att ja, det är många som frågar efter och sådär. Men när det kommer till kritan så det kan vara lite svårt att komma iväg. Jag tänker ju att det skulle ju gå att få till den här musikgruppen. Men det kanske ändå är så att du skulle ta lite hjälp av personal nu när du vet vart det liksom brister någonstans eller så. Att du ändå skulle kunna få lite tips om och hjälp i att helt enkelt pusha lite grann för att de som ändå har sagt att de ska komma så där att de verkligen kommer till. För att man kan behöva mycket uppmuntring innan man kommer igång.
Mm. Sen tror jag det också. Det här så jag nog alltid är liksom att nej men, jag vill försöka stå alla till också att du vill köra bara engelska, amerikanska sånger. Du vill köra något utrikes. Du vill köra svenska sånger att man känner, men jag vill försöka göra så att alla kan känna att de får ut något av det. Och det är det som också de här personalen har sagt, att det får vara så att en dag går vi igenom det. Kanske inte faller alla i smaken. Nästa gång kanske var det så faller den personen i smaken, men kanske inte resten. Mm. Och jag tror det där, det är nog något jag alltid kommer få känna att jag kan inte alltid liksom vara värre person till lags. Liksom att idag får vi göra det. Nästa gång det.
Att ibland så gör vi det som den vill och ibland så gör vi som den andra vill. Det tror jag är mera rätt, för att som sagt, det går inte att alla ska få det de vill hela tiden.
Nej.
Det funkar inte en grupp helt enkelt.
Skulle säga att när jag skulle lära mig en serbokratisk låt. Så jag tänkte, nej, vi tar sångerskan, hon som sjunger, och spelar upp det på telefonen istället.
Ja. Hur tycker du att ditt liv ser ut idag och hur du mår och så?
Jag mår bättre idag. Visserligen så är det vissa, som jag berättade förut, att vissa dagar är lättare och vissa dagar är svårare. Men det är det också, tacksamheten till sekelhuset och även där liksom, att jag känner att när jag åker hemifrån kan jag lägga ifrån mig allt liksom med tvångstankar och beteenden. För då får jag liksom andra grejer att tänka på. Och att sen när man kommer hem att man liksom har vissa grejer som man tänker på jobbet, så att det tar upp mycket tid än vad kanske de här tvångstankarna skulle göra.
Ja, ska vi ta avrunda där?
Ja, jag tycker jag.
Då får jag tacka dig så mycket för att du har ställt upp och pratat om ditt liv här.
Tack själv. Radio Laser.